Jag inser att jag har börjat med en ny vana. Härom söndagen så gick jag upp för tidigt och predikade. Eller för några veckor sedan. Så att nu kollar jag alltid en extra gång i ordningen. Men jag tror att jag är på rätt ställe nu. I år så följer vi Lukas evangeliet genom påsken. Och vi är framme vid det sista kapitlet. Och om du kan och vill så får du gärna stå upp när vi läser. Ifrån Lukas evangeliets 24 kapitel, från början. Dagen efter sabbaten gick kvinnorna i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sa till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de 11 och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Varsågoda och sitt. I vårt samhälle så är vi väldigt skyddade från döden. Alltså inte skyddade från att dö. Men det kommer vi alla att göra. Men vi ser sällan döda människor. Första gången som jag såg en död människa, det var under utbildningen till pastor för ganska länge sedan nu. Och jag minns att jag tyckte att det där var lite otäckt, men inte alls som jag hade förväntat mig. Det luktade väldigt speciellt i det där rummet. I många andra kulturer och historiska epoker så är och har döden varit ett mer naturligt inslag. Man kanske har den avlidne hemma för att ta avsked eller öppen kista på begravningen. För de här kvinnorna som vi möter i dagens berättelse så är döden inte främmande. De var på väg till graven, de hade en rutin för hur man gör. Och det står strax innan dagens text att kvinnorna förberedde kryddor och välluktande oljor för att smörja kroppen. Det låter som en bra idé. Och så står det att de blev rädda. Men de blev inte rädda för att de såg en död kropp, utan för att kroppen var borta. Och att de istället möttes av två män i skinande kläder. De här männen, som ofta tolkas som änglar, de påminner dem om vad Jesus hade sagt skulle hända. Och då minns de vad Jesus hade sagt. Men när de berättar för apostlarna så blir de inte trodda. Ingen verkar ha förväntat sig att Jesus skulle uppstå. Faktiskt inte ens tänkt tanken att det skulle kunna bli som han hade sagt. Jesus har ju berättat om det här 2 gånger, men inte ens hans närmaste verkar ha kunnat ta in det. Förutom Petrus, som ändå överväger möjligheten att det skulle kunna vara sant. Det får vi ju säga till hans försvar. Det här får mig att tänka på kopplingen mellan vår tro och Guds ingripande. 5 gånger i Lukas evangeliet så använder Jesus ett speciellt uttryck. Det är när han förlåter synder och när han botar sjuka och funktionsnedsatta. Jesus säger: "Din tro har hjälpt dig." Och det där går ju att tolka som att man måste tro på en viss nivå för att kunna nås av Guds underverk. I Markus evangeliet berättas om hur Jesus möter en pappa som är förtvivlad över att hans son är sjuk, och pappan ber om hjälp och Jesus svarar: allt är möjligt för den som tror. Och pappan ropar: jag tror, hjälp min otro. För många år sedan så mötte jag en man som befann sig i och var verksam i ett, vad jag tänker var ett väldigt karismatiskt sammanhang, kristet sammanhang. Och den här mannen, han undervisade sina systrar och bröder om hur man skulle göra för att bli helad. Man måste bara tro tillräckligt starkt, sa den här mannen när han berättade om det för mig. Själv ansåg han sig ha blivit botad ifrån sin diabetes och därför slutat med medicinen. Och jag måste erkänna att jag inom mig tänkte att det där låter ju helt livsfarligt. Jag hoppas att det gick bra för honom. För mig låter det helt orimligt att Jesus bara skulle hjälpa människor som tror rätt och starkt. Jag tycker till och med att det är en ganska cynisk tolkning. Om Guds ingripande skulle vara beroende av vår förmåga att hitta precis rätt teologi och sen tro liksom blint på den, då är vi på vägen mot framgångsteologi. Och jag har väldigt svårt att få ihop det med resten av evangeliet. Men hur skulle man annars kunna tolka det som Jesus säger? Jag har funderat på ett förslag. Tänk om Jesus menade: du trodde på mig så mycket att du kom och bad mig om hjälp. Hade du inte kommit till mig så hade jag inte kunnat hjälpa dig, för jag tränger mig inte på oinbjuden. Din tro har hjälpt dig för att den gjorde att du vågade närma dig mig. Jesus kommer inte till jorden för att förhöra oss om teologi eller någonting annat. När jag läser evangelierna så får jag en helt annan grundton i det som jag uppfattar. Jesus vill bygga relation med oss. Under och mirakel är inte ett kvitto på att vi tror rätt. Det är en del i Guds relationsbyggande med oss. Vi vänder tillbaka till lärjungarna där den första påskdagen. De trodde ju inte på att Jesus faktiskt skulle uppstå, inte ens när de mötte ögonvittnen. De trodde alltså fel. Ändå fick de bevittna ett av Guds verkligt stora mirakel. Och varför, om vi backar några dagar, varför berättar Jesus för Petrus att han kommer att svika Jesus när det hettar till? Är det för att vara taskig och liksom gnugga in det i Petrus, det här sveket? Jag tror att det är för att Petrus ska kunna vara kvar i relationen med Jesus trots att han misslyckas. Lite som en vaccination. Att han ska stanna kvar och inte ge upp när det brister. Precis efter dagens text så möter Jesus två lärjungar som är på väg till en by utanför Jerusalem. Om vi hade haft gudstjänst här imorgon, då skulle vi ha läst den texten. Men nu har vi inte det, så då kan jag ju titta lite i den då. När de här lärjungarna väl förstår att det är Jesus som går med dem, så återvänder de till Jerusalem och till de andra lärjungarna. Och det visar sig att även Simon Petrus har sett Jesus. Då träder Jesus fram och visar sig för hela gänget och säger: frid över er. Och då kan man fundera på vad som händer. Blir de glada? Nej, de tror att det är ett spöke och de blir jätterädda. Och Jesus verkar åtminstone först bli lite irriterad över det här. Men sen visar han dem sina sår och så ber han om någonting att äta. Och lärjungarna ger honom fisk. Det finns så mycket i den här berättelsen som, fast jag läst den så många gånger, det upphör inte att förvåna mig. Jesus har varit död sedan i fredags. Nu har han uppstått och öppnat vägen till det eviga livet hos Gud för lärjungarna och för oss. Och om det här hade varit en påhittad historia så tänker jag att Jesus skulle ha varit väldigt andlig, liksom strålande, självlysande, kanske svävande. Men han är så otroligt mänsklig i det här mötet med lärjungarna. Hans kropp är fortfarande skadad. Är han dessutom hungrig? Och om det hade varit påhittat så tänker jag att lärjungarna skulle ha stått där i en ring, liksom frimodigt och hållit varann i händerna och väntat på hans återkomst. Men nu är det ingen saga. Guds plan blev inte som någon människa hade tänkt sig. Jag vet inte hur det eviga livet tar sig uttryck. Det är en horisont som vi inte kan se bortom. Och jag tror att det är precis så som det ska vara, som det är tänkt. Men att Jesus visar oss vägen till det eviga livet, det är jag övertygad om. Jag tror att han bereder plats för oss alla. Jag tror inte det hänger på om vi tror på rätt sätt eller tillräckligt mycket. Då hade ju lärjungarna fått vända liksom på målsnöret. Jag tror att det är som när vi bjuder in till nattvarden. Att den som vill tro och vill söka sig närmare Jesus möts av öppna armar. Jag vill tro. Hjälp min otro. Vi ber. Jesus, oavsett hur det står till med vår tro just idag ber vi dig. Var vår vän. Nu, imorgon och i evigheten. Amen.